Hörrni, roligt att se er gott folk, och nu var det mycket bättre ljud, tack så mycket för det. Vi har dagens text, hoppar rakt in i den så hinner predika lite längre. Har jag från Johannes 6. Står det så här. Sedan får Jesus över till andra sidan Galileiska sjön, alltså Tiberias sjön. Mycket folk följde honom eftersom de såg det tecken som han gjorde med det sjuka. Men Jesus gick upp på berget och satte sig där med sina lärjungar. Påsken, judarnas högtid, var nära. När Jesus lyfte blicken och såg att det kom mycket folk till honom, sade han till Filippus: "Var ska vi köpa bröd så att de får något att äta?" Det sade han för att pröva honom. Själv visste han vad han skulle göra. Filippus svarade: "Bröd för 200 denarer räcker inte för att alla ska få var sin bit." En annan av hans lärjungar, Andreas, bror till Simon Petrus, sade till honom: "Här är en pojke som har 5 kornbröd och 2 fiskar. Men vad räcker det till så många?" Jesus sade: "Låt folket slå sig ner." Det var gott om gräs på platsen och det slog sig ner. Det var omkring 5000 män. Jesus tog bröden, tackade Gud och delade ut till dem som var där, likaså fiskarna, så mycket de ville ha. När det var mätta sade han till sina lärjungar: "Samla ihop bitarna som blev över så att inget går förlorat." De samlade ihop och fyllde 12 korgar med bitarna som blev över efter de 5 kornbröden när de ätit. Fin, fantastisk berättelse. Det är ju nära påsken, och det är nära påsken för oss också, har jag förstått. 5 enkla punkter idag vill jag ge dig som jag tror på något sätt kan få dig uppleva din tro. Nämligen att Gud räknar med dig. Jag tror på något sätt, när jag möter vi många människor och djur och sånt, så har jag en känsla ibland att vi har en liten för liten tro på vad Gud kan göra genom oss. Jag tror på något sätt vad vi behöver idag 2016 i Finland, i Vasa, det trosfyllda individer. Människor som på något sätt går med att Gud är med mig tanken. Och det skulle jag vilja förmedla till dig idag medan jag studsar på här på scen. För det första, Jesus sätter dig och mig ibland i situationer där vi prövas utöver vår förmåga. Det står här att Jesus, han har gått upp på berget och till synes ska han ha en stund med sina lärjungar. Han klättrar upp där på ett berg och det fanns gräs och grejer där uppe på toppen. Och så är det så att Jesus, han får flera tusen människor, cirka 10 000 räknar man med, att följa med Jesus upp på bergen. För då 5 000 män, om man av någon anledning inte räknar kvinnor och barn. Borde kompensera det på något sätt nu för tiden, så vi bara räknar kvinnor och barn. Men det var cirka 10 000 pers där med Jesus upp på berget. Och då säger Jesus då till lärjungarna, eller till Filippus, en av lärjungarna: "Var ska vi köpa bröd?" Och skulle du se den här situationen framför dig, så skulle du kanske göra som jag gjorde när jag läser texten. Jesus, vad tänker du på? Upp på ett berg, det är inte så att det var Prisma bredvid berget, utan det var upp på ett berg där det inte på den tiden nu var så jättemånga köpcentrum. Utan de var på en plats och säger Jesus: "Var ska vi köpa bröd till folket?" Och jag tror att varför Jesus säger det här, förklaringen kommer i nästa vers också, att det sa han för att pröva honom. Och jag tror det så med dig och med mig också. Om vi vill växa förbi det babystadiet i vår tro, så kommer Gud med flit ibland att sätta oss i situationer där vi ska växa i vår tro. Och jag tror vad vi behöver i Vasa, i Finland och i Sion och hos Anders Olin, det är människor som ibland prövas i sin tro. Varför det? Jo, för du och jag, vi behöver bli mera mogna. Vi behöver bli mera trygga. Som jag sa för några veckor sedan, vi behöver inte få större tro, utan vi behöver få tro på en större Gud. En Gud som har all makt på himmelen och på jorden. En Gud som förmår göra det som inte vi kan. Så jag tror att ibland, inte alltid, för det händer ibland prövningar som inte Gud vill att ska hända. En god väns mamma dog idag i cancer. Det händer saker ibland som inte vi vill att ska hända. Men jag lever en övertygelse om att Gud har all makt på himmelen och på jorden att kunna vända varenda situation till hans fördel. Jesus dör, Gud vänder det, uppväcker Jesus. Alltså det kan hända saker med dig, så om du hanterar situationen rätt så kommer du att växa din tro, och sen kommer det leda till välsignelse både för dig och din omgivning. Och jag tror alltså, när, i alla fall när jag läser min bibel, så märker jag det på överraskande många ställen hur Gud nästan med flit sätter människor i omöjliga situationer. Han säger till Jona, gå och predika för Nineve. De ska gå och tala dom över Nineve till omvändelse. Det är klart det är omöjligt, och det är bättre att hoppa in i en val än att göra det uppdraget. För vem, på något sätt, alternativet är att 175 000 människor plus djur ska omvända sig av en liten människa, kan te sig ganska omöjligt. Men vi ser ju hur det går sen. Gud är med Jona och de omvänder sig allihopa till Jonas förtret, och märker vi sen, för han blir sur och ledsen på livet. Men jag tror det som med dig och mig ibland, att vi vill ha en tro som verkligen är stark, som förflyttar berg. Tron, det är senapskons tron som Jesus talar om i Lukas 17. Senapskon är som 1-2 millimeter brett. Vill vi ha en sån tro som verkligen gör någon skillnad mitt ibland oss, då behöver vi på något sätt ibland utsätta oss för situationer där vi är, lyssna noga, beroende av Gud. För hamnar du bara i situationer där du kan lösa allting själv, vad skulle du behöva Gud? Så jag tror ibland så placerar Gud dig i omöjliga situationer för att se, följer du mig eller följer du dig? För vi vill oftast inte följa Jesus, utan vill oftast bara ha med oss själva, vårt ego, vårt eget imperium att göra. Så ibland tror jag att Gud med flit, som han gjorde här med Filippus, sätter honom i omöjliga situationer för att se hur reagerar Filippus. Gör han som vi gör, börja räkna nästa punkt att säga här. Nummer två alltså. Vår frestelse är att vi oftast vill lösa utmaningar på världens sätt. Filippus svarade Jesus, bröd för 200 denarer räcker inte för att alla ska få var sin bit. 200 denarer var en års lön, alltså cirka 20-25 000 euro. Det behövdes den summan då för att mätta allihopa. Och jag tror vår utmaning som vi har idag, att när våra prövningar kommer emot, så tar vi snabbare fram kalkylatorn och ska räkna ut allt logiskt istället för att ta fram Bibeln och se vad Gud redan har räknat ut för oss. För många gånger så ska vi lösa precis varenda situation själv, istället för att gå till honom som redan har löst allting hela tiden. Och jag tror att det är en stor synd, om man får säga sånt. Jag tror det är en stor synd inför Herren att vi hela tiden på något sätt tar varenda problem och så gör det till värsta Belzebub framför oss och tror att det är på något sätt ändens tid och allting händer på en gång. Och jag tror på något sätt att vi är ju människor, så det händer ju så att vi reagerar på det sättet också. Och det är mänskligt att reagera så, men det är inte, det är inte hur Gud vill att du ska reagera. Jag fick ett mejl av någon häromdagen som sa att jag måste tala tydligt långsamt. Jag märker redan svikit personen i fråga. Jag måste lugna ner mig lite här, märker jag. Det var en annan församling en gång och predikade som jag gör. Efteråt fick jag en örfil och sa att du ska stå still i predikstolen. Jag har inte ännu lärt mig det. Alltså vår utmaning som människor är att vi behöver alltid, eller vi vill alltid ha kontroll på allting. Kristendomen handlar om att vi inte längre har kontrollen, utan Jesus har kontrollen för oss. Jesus är vår Herre. Så när prövningar som ibland Gud utsätter oss för, så är vår frestelse att vi hela tiden ska lösa allting själva. Och vad Gud vill är att vi ska mer och mer lita på honom. Och lita på att se vad jag kan göra i de vanliga människor som du och som jag. De flesta undertecken som jag sett bland mina vänner, det är ju gjorda vanliga människor. Och skillnaden egentligen är ju den att när undertecken sker bland våra medmänniskor, det är sådana människor som vi kommer se senare, de har inte löst situationen själva, utan de har satt sitt hopp till Gud. Och när vi ber för folk här i slutet av mötet, det är ju vår tro på att människor inte löser saker och ting, utan det är Gud som gör någonting i människan, genom vanliga människor som du och jag. Men vår frestelse som sagt är alltid den att vi vill lösa precis allting själv. Och jag kan tänka mig att en ung man i sina bästa år, så jag ser mig framför när Filippus sa det till Jesus att 200 denarer räcker inte till för att köpa bröd. Jesus gjorde en sån här himmelsk fälgispolm. Hur tänker du, Karl? Har du inte sett vad jag håller på med? Jag har gjort massa under och tecken hela tiden. Nu ska du igen lösa situationen på mänskligt sätt. Men vi människor, vi är skapade inte att göra så, men synden har gjort det i oss. Det är därför som Petrus sa till Jesus, när Jesus börjar tala om att nu ska han gå och dö för synden, så säger Petrus, det där ska inte hända dig. Och Jesus svarar, gå bort från mig, Satan. Och ibland undrar jag många gånger Jesus säger det till mig. Lite nervös över tanken ibland. För man hela tiden vill lösa saker ur ett mänskligt perspektiv istället för att gå till den evige guden. Och jag ska säga er en sanning som jag har märkt i mitt liv och i mina kära vänners liv. Att de gånger då jag sätter mitt hopp till Jesus, det har alltid gått vägen. Inte alltid så som jag har tänkt, men jag har inte ännu funnit under mina 18 år att Gud ska ha misslyckats med sina löften. Det har inte alltid gått som jag vill eller som jag har tänkt, men i slutändan har jag alltid sett att Guds vilja och Guds seger har ägt rum och blivit så som han har tänkt. Men de gånger du hela tiden försöker lösa allting på mitt bästa sätt, ja men det går ju dit ner, det är svavel och mask och sånt som inte vi ska hålla på med. För jag tror, en liten viktig poäng här igen, en av Sions stora frestelser genom alla år, och det kan man generalisera som kyrkan överlag, har alltid varit att vi ska bemöta världen på världens sätt. Världen säger till dig så här, att om en människa är dum med dig, då ska du vara dum tillbaka. Om en människa är elak med dig, då ska du vara sur på den människan tillbaka. Om den behandlar dig illa, ska du behandla den illa. Den ska få vad den förtjänar. Karmatänket finns inte i Bibeln. Vi vill alltid testa på det här som kristna också, som troende. Att vi ska vara precis som världen är. Jesus säger till oss att om någon hatar oss, då ber vi för dem. Om någon hatar oss ännu mer, då älskar vi dem ännu mer. Om någon inte förtjänar kärlek, då älskar de allra mest. Det är så som Gud vill att vi ska bemöta världen. Men kyrkan och du och jag har en frestelse att alltid bemöta världen så som världen bemöter oss. Och det är inte Guds väg. Vill du leva ett liv i välsignelse, så kan du inte leva på det här sättet. Att du på något sätt tar världens lösningar på dina utmaningar. För det finns ingen välsignelse på det sättet. Att tala någon illa om dig, ja men då är det vår plikt att välsigna. Det är det som Jesus säger, att när människorna ser era goda gärningar kommer de att prisa Gud, er fader. Men då kan vi inte bete oss som världen, utan vi måste bete oss som hans lärjungar, fyllda av kärlek, nåd och sanning. För det tredje, en Jesu lärjunge, och nu tycker jag det är så fint, kommer alltid att föra människor till den ultimata lösningen som är Jesus. Finns en lärjunge som du knappt har skrivit några många uppsatser om i skolan, i Bibeln, som heter Andreas. Han gör inte så jättemycket väsen om sig. Han gör några saker däremot, och han gör det väldigt bra. På några ställen läser vi om Andreas i Bibeln, att han för människor till Jesus. Filippus, han hade räknat ut att det behövs de här 20-25 000 euron för att mätta skaran. Andreas hade funnit en pojke. Det står, här har vi en pojke. Och det är intressant att det står att det är en pojke. För när de tidigare hade räknat skaran, så var inte han bland de räknade. För det står att det var 5 000 män. Men här hade vi en pojke som var uträknad av folket. Men han kom med det lilla han hade, sa han, jag vill ge det här till människorna. Och det står, om ni vill lära lite teologi här på samtid, så står det att det var kornbröd. Kornbröd lagades av sådana som inte hade råd att laga bättre bröd. Ville man äta bra bröd, då var det vete, mjölsbröd man lagade. Men det var tecken på att det kom från ett fattigt sammanhang. Det var fem små, eller stora, det vet jag inte, kornbröd som han kom till Jesus med. Och min lilla uppfattning här, så jag tycker just är så bra med Andreas. Han har ju lite tvivel också själv. Vad ska vi kunna göra med fem kornbröd och två fiskar? Det är ju så mycket folk här. Men jag tycker ändå det fina med Andreas att han tar grejen och så för han det till Jesus. Och någonting som jag skulle vilja ha mer av i mitt liv, och jag själv skulle vara med som person, den sån som alltid för människor till Jesus. Att när jag kämpar av problem och utmaningar, så vad jag skulle behöva mer av personligen känner jag mer och mer. Det är människor som kommer att tala tro till mig. Jag behöver inte mer otro, för det finns så mycket av det i världen. Och kristna som talar otro, det funderar varför man överhuvudtaget är kristen. Det måste ju vara den absolut dummaste kombinationen i hela livet att vara. Ja, vi tror på Gud, men vi talar otro. Slut med det. För vad du och jag ska göra är att vi ska se det Gud har gjort i oss och genom oss. Och så ska vi bara föra allting hela tiden så mycket vi kan till Jesus. För jag tror att när vi för någonting till Jesus, det är bara där saker och ting kan börja hända. För vill du se dig själv som en Jesu lärjunge, ja, men börja transportera lite folk till Jesus. Har de kämpiga, har de problem, har de utmaningar, ja, men för dem till Jesus. Be med dem. Gråt med den som gråter, skratta med den som skrattar, bär varandras bördor, bjud varandra på mat. Gör allting så länge ni för dem till Jesus. Du kan inte göra någon större och bättre gärning för din medmänniska än att föra henne eller honom till Jesus. För det är hos Jesus, av Jesus och till Jesus som allting av värde finns och kommer någonsin att finnas. För jag tycker det är så fint det här, alltså Andreas ändå säger att han har ju ingen aning om hur ska den här maten räcka till. Men jag för du ändå till Jesus och ser vad som händer. Och jag tycker det fina med att vara troende, i alla fall i min lilla värld som en halvdan troende, så att jag behöver inte alltid veta hur ska den här utmaningen lösa sig, och därför den till Jesus. Både här i kyrkan och i firman där man lite ibland försöker hjälpa till, så sätts man inför stora utmaningar och man känner många gånger att enda lösningen som man nu lite kan hoppas på att fungerar, jo, med för den till Jesus. Jag kastar berget på Jesus. Jag sätter mitt hopp till honom, för jag kan inte någonting själv, men jag har tro på någon som har varit mig trofast under alla år. Någon som har förlåtit mina synder, någon som har renat mig från bitterhet och avundsjuka. Den tron på den Jesus, om han kan göra det för mig, så tror jag att han också kan hjälpa alla människor och problem och utmaningar som hamnar i min väg. För du behöver inte alltid, lyssna nu på det här, du behöver inte alltid veta hur saker och ting ska lösas. Utan sätt ditt hopp på Jesus. Jesus hade att göra med lärjungarna åtminstone 2 år och kanske 3 här på jorden. Och fast Jesus dog, så förstod inte lärjungarna så på gång. Jesus var på väg till Jerusalem, så säger de, är det nu du ska upprätta ditt rike här på jorden? Så frågar de, ska vi slänga ner eld över Jerusalem? Alltså sådana flammor och svavel och grejer. Och Jesus skrev på sig i huvudet och sagt, ni har ju typ inte fattat någonting än. Men det är bra med att vara kristen, man behöver inte fatta så mycket. Utan vad du behöver göra är att fatta att Jesus, han duger och han räcker och han gör det som inte du kan. Så om du vill bli en Jesu lärjunge och vill nu kalla dig kristen, så bli en expert på att föra människor till Jesus. Att när jag kämpar mina problem och mina utmaningar, jag skulle önska att det fanns ännu fler människor som hela tiden bara förde mig till Jesus. Som sa, Anders, jag har inte någon lösning på dina problem, men jag för dig till Jesus. Jag vill be för dig. Låt oss sjunga lovsånger tillsammans. Låt oss läsa Bibeln. Citera, om ni vill få mig på gott humör, citera mycket bibelverser för mig av tro. För när jag är i dödsskuggan stolt tycker synd om mig själv, som sker ungefär 3 gånger per dag. Så vad jag behöver när jag är där nere, det är någon som kommer med tro in i mitt liv. Och oavsett hur helig du är, så kommer du aldrig ha mer tro än Gud. Om Gud redan har sagt så jättemycket i sitt ord, ja, men citera lite av det till mig och till alla andra människor runt omkring dig. För det tror jag kan vara en av de bästa mediciner vi kan ge vidare. Människor som för tro in runt omkring dig, och framförallt för människor då till Jesus. För det fjärde, då vi gör det oväsentliga kommer alltid Gud att göra det väsentliga. Alltså jag undrar, alltså jag är inte en logisk ingenjör ibland. Och det är alltid lite svårt att visualisera just det 100. Alltså att Petrus går på vattnet, det på något sätt går, och någon ande flyger ut hit och någon lam stiger upp. Men det här undrar alltså Jesus. Jag skulle se det framför mig, för att få ge mat åt 10 000, det är ganska mycket. Hur ägde det rum? Brrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrr Jag tänker så i alla fall att någonting måste ha hänt. åt dem ett bröd och det växte hela tiden, eller satt han en sån helig gäst på det så blev 10 000 gånger större. Jag vet inte. Men det har ju inte en så stor sak med hur det hände, utan att det hände. För det står att Jesus välsignade maten, en liten judisk bordsbön faktiskt. En lite intressant tanke, eller kuriosa. Man välsignade maten att det räckte till för varenda människa. Och där kommer det väsentliga. Jesus, han fick det lilla. Han utförde det stora. Ibland tänker jag om kristna att de ska vara de här stora apostlarna, kungarna som vi läser om ibland. Allt vad de nu heter. Kommit på en enda nys. Men alltså, vi tror på något sätt att du och jag ska fungera som de här stora troskanonerna, så då måste vi ha de här stora nådegåvorna, troligen allihopa i funktion samtidigt, tillsammans med de fem tjänstegåvorna. Men jag tror att vad kristen handlar om, att du kommer med det lilla du har och så ger du det till Gud, som är den stora guden. Gud, han fick de här fem bröden och två fiskarna. Och så gjorde han det lilla till någonting ofattbart stort. Jag kom på när jag blev kristen, hur jag blev kristen, tänkte på idag när jag var ute och gick med en dotter som inte ville sova. Herre Jesus, välsigna henne menar jag. Så tänkte jag på hur jag blev frälst, hur allting började egentligen. Och det började med att jag satt en kväll, en septemberkväll på ett café i stan. Och så kom den man och satte sig bredvid mig. Och för första gången i hela mitt liv kände jag att här är någon på riktigt som bryr sig om mig. Och det var inte riktigt sant. Men de sista 5 åren i alla fall så kände jag det för första gången. Och när jag satt där på det där kaféet, och det var ju Rasmus Forsman som många av er vet. Och så talade någon in en liten tro in i mitt liv. Det lilla som han intryckte, jag brukar fråga honom ibland och tacka honom en gång per år ungefär vad han gjorde för mig. Han tycker alltid, men jag gjorde ju ingenting. Men det lilla samtalet som han hade med mig där ledde till att jag sen åkte iväg på en konferens och fick möta Jesus. Han kom med det lilla och så att Gud kunde utföra det stora. Vi ska inte förvränga vikten av att skicka en uppmuntran, ta hand om någon fattig, krama om en främling eller någonting, vad som helst. För när du gör det lilla, då ger du utrymme för Gud att göra det stora. Kommer du med 0%, då kan Gud göra 100%. Jag tycker alltid att det är bättre den vägen. Jag kommer med 5 och då har bara Gud 95 kvar. Det är mycket bättre att vi kommer tomhänta till Gud så han får fylla våra kärl. Jag minns en händelse som jag delade med min lifegrupp här i veckan. När jag var ganska nyfrälst så får jag berättade på pastorsdagarna att jag får göra karriär på Gröna Lund. Men när jag bodde där i Sverige så bodde jag hos min syster. Och jag var ju nyfrälst så jag glömt bort att jag och min syster hade en liten knepig relation med varandra. När man blir frälst så glömmer man vissa saker. Och den relationen var att vi bråkade nästan hela tiden under vår uppväxt. Och när jag flyttade dit till Stockholm och bodde med henne så fortsatte den här vår ganska knepiga situation helt enkelt. I den vida graden att det gick 2 månader så beslutade mig att jag klarade inte av att vara här med för varenda dag så var vi i luven på varandra. Och det var en tisdagskväll och jag sa till Gud. Ibland ska man inte göra de här sakerna för det blir så konkret ibland. Men jag sa till Gud att nu orkar inte jag nå mer med det här. Att nu flyttar jag till min faste. Jag ska försöka hålla mig från att säga någonting som har kämpat med min faste att göra. Men det var sista utposten i alla fall. Det där kanske måste sudda över i inbandningen. Men jag ville gärna bo hos min syster. Men jag sa till Gud att det orkar inte jag nå mer nu efter 2 månaders tjabbel. Och då sa Gud till mig, och jag minns det så tydligt. Ja, jag kommer att göra det här. Jag kommer att hela er relation, men det kommer att krävas tårar. Jag minns det ordagrant, så där kom det. Blev det onsdag morgon, jag skulle bege mig iväg på jobbet. Jag möter min syster som inte ännu hade fått iväg till hennes jobb i Farstun. Och på vägen ut genom dörren så säger hon en sån här pik till mig som jag minns inte vad det var. Men resultatet jag bara märker, jag sa till mig själv, vad håller jag på med? För jag märkte mitt i allt att alla mina kinder var fyllda med syndafloden version 2. Att det bara regnar ner tårar från mina kinder. Och jag fattade ingenting. Och hon såg på mig med stort frågetecken och bold och sånt. Och sa, varför gråter du? Och jag sa, jag vet inte varför jag gråter, men jag vill inte att vi ska bråka längre. Och så började hon gråta. Och så på något sätt blev det värsta försoningen där. Och det ledde till, det var 2002, att sen 14 år senare hann vi bråka en enda gång. Och jag menar inte egentligen något annat med det, att när vi kommer med det lilla till Gud, då kan han göra någonting stort med det. Och det handlar inte egentligen om någonting annat än att vad ger vi, eller vad ger vi tillåtelse till Gud att göra. För det, vi gör det oväsentliga, som mitt fall var att ödmjuka mig inför Herren. Jag hade mycket väl 2 månader tidigare kunnat komma till Gud och sagt, Herre, hjälp mig. Men det tog ju 2 månader och en väldigt seg man. Sen till handling och sen tidigt till vrede, eller vad det står om mig. Så jag tror att någonting av det absolut finaste som du kan göra med ditt liv, att du kommer med dina tomhänta händer till korset och säger, Jesus, fyll mig så jag får vara till välsignelse för dig och min omgivning. Du behöver inte ha någon doktorgrad i teologi eller vara pastor i 17 olika församlingar för att Gud ska använda dig. Den handlar bara om ditt hjärta. Och en bön som jag önskar att vi ännu mer ska kunna be i den här församlingen, att vi ber den här, Herre, finns det någon som behöver mig, sänd mig. Jag vet inte vem det är, men Herre, jag är villig att gå om du kallar mig. Jag kommer med mina tomhänta händer, jag har mina 5 bröd och 2 fiskar och det finns 1000 människor i Vasa som behöver dig. Men jag ger det till dig och då får du göra precis vad du vill. Det handlar inte om någon logisk tjabbel här där vi måste göra massa saker. Det handlar om att vi med fri vilja kommer till korset och säger, Herre, ske din vilja i mitt liv. Och så ser du vad som händer. Du kommer ändå aldrig komma förbi nivån syndare i ditt liv. Vi är syndare och så är vi frälsta syndare, beroende av hans kraft och nåd och styrka. Men trots det så kan vi vara använda av Herren genom hans mäktiga kraft som är verksam i oss. Och det är det vi kommer snart att landa i. För jag hoppas att Gud skulle lära oss det här. Att det spelar ingen roll hur du är, vilken bakgrund du har eller hur värdelös du kanske till och med känner dig ibland. För Gud kan alltid vända vad som helst och använda det lilla och obetydliga till hans fantastiska seger. Jag tänker på Gideon då. Det kan inte finnas så många människor som Gud har så mycket nåd för som Gideon. Jag tycker att han skulle använda samma nåd med mig ibland. Gud kom till Gideon och sa, Herren är med dig, du starke stridsman, tappre stridsman. Och Gideon har en lång släktutredning för Herren. Ja, mitt hus är minst av det minsta av det minsta. Det var en liten släkt och en litet land. Och på något sätt, litet hus. I det lilla huset var han också minst. Och på något sätt var så mycket litet där så funderade man om en dvärgkoloni. Och så säger Gideon, då har någon värsta inspirationsstund där och säger, ja, men Herren är med dig. Ja, nog Gideon efter lite övertalning så gick han ju med på det där då, att Herren kanske var med honom. Men så får han ju lite trauma. Så han funderar att kanske Herren ändå inte är med honom. Det var bara en ängel som hade en halvtimme släktutredning med honom där. Men kanske inte Herren ändå är med honom. Och så han får skinnet. Och säger, gode Gud, jag skulle också vilja ha det där funktion i mitt liv. Och sen Herre, att om det är du, så ska fårskinne vara fuktigt. Jag minns inte om det först var fuktigt, sen var torrt, vilken väg det börjar. Och så, om det är fuktigt, ja men då är du med mig. Och så vaknar följande morgon och så allting torrt runt omkring förutom fårskinnet som är vått. Och då tänker vi pingstvänner, halleluja. Nu är Herren med oss och kör full fart framåt. Nej, men Gideon har ju större troskriser i sitt liv, så så han på något sätt säger, ja men det räcker nog inte, men jag har sett en ängel här och jag på något sätt sett fårskinn och så grejer, men jag behöver ett nytt fårskinn, säger han. Och så tar han fram det där fårskinnet igen och jag vet inte om han måste slakta ett nytt får, jag tycker synd om de får den som offrar sig för hans otros skull. Men säger han, Herre, okej, vi tar reverse, alltså vi är tvärtom nu. Fårskinnet ska vara torrt och allting annat ska vara blött. Och så jag tror faktiskt att Gideon får somna och hoppades, Herre, låt det inte ske. Och så vaknar han och så är det ju så som han sa. Och då på något sätt, ja, har vi inga ursäkter med, så får han ut och vann han segern med 20 000 man som sen blev 300. och så vidare. Men vad har det med sakerna att göra? Jo, det handlar inte så mycket om vem vi är, hur vi tänker, hur lite vi tänker om oss själva. Det handlar om att ger vi tillåtelse till Gud att använda det lilla som vi är. Ger vi Gud tillåtelse att använda våra nådegåvor, tjänstegåvor, vår plånbok, vår kärlek, det att vara en välsignelse för människor runt omkring oss. Det är den frågan du och jag behöver ställa oss lite nu som då, tror jag. För kom ihåg, då vi gör det oväsentliga kommer Gud alltid att göra det väsentliga. Då vi kommer med våra tomma händer kommer han alltid att fylla dem med sitt liv. Till sist och för det femte. Gud fyller alltid din bägare så att den flödar över och blir till välsignelse för andra människor. Jag tycker det är lite halvintressant ändå när man har haft matkalaser med fisk och bröd. Det lämnar 12 korgar. Jag vet inte om man säger mötesarvode till lärjungarna eller vad det frågar om, för det var ju 12 lärjungar. Men det intressanta här det är att det finns några intressanta saker som kan vara bra att tänka på för dig och mig idag. Att Jesus ville för det första inte att någon mat skulle gå förlorad. Han ville inte att vi skulle slösa. Han kanske gav tillbaka det till pojken, fick 12 korgar av de här 5 bröderna och 2 fiskarna. Men framförallt så tror jag att när vi kommer med det lilla, och det här är ganska viktigt för dig och mig att förstå, när vi kommer med det lilla till Gud och han välsignar oss, han använder oss, så leder alltid till att någon annan utom dig också blir välsignad. Att när Gud gör någonting i dig så har han alltid som en tanke med det, att människor runt dig ska få ta del av Guds rike, hans kraft, hans storhet och allt det andra också. Det är som att när Herren planterar ett träd i ditt liv eller i mitt liv. Vi är glada över trädet och frukterna av trädet kan ibland ätas ett äpple eller två äpplen. Men har du ett äppelträd med massa frukt så du äter knappast om inte du är en riktig girig buk alla äpplen själv. Utan man bjuder ju lite hit och dit och höger och vänster och äppelpajar och sånt. Att alltid när Gud gör någonting i ditt liv. Så hans tanke är förstås att du ska vara välsignad och uppleva dig välsignad och ha frid med Gud. Men hans tanke är ändå alltid missionsbefallningen, det vill säga att vara en välsignelse för din omgivning. Att när Gud gör mirakler för dig, vad det säger, ditt privatliv, din familj, ditt företag, så hans tanke är alltid, han har en högre plan, en längre plan, att människor runt dig ska vara välsignade. Så när Gud gör under och tecken i dig, så handlar det alltid om att han vill göra någonting i dig och genom dig. Så om du skulle tänka för dig själv att när var du senast i stor välsignelse för en okänd människa? Det är lätt att vara till välsignelse för sina bästa vänner. Men när använde Gud dig till att nå en främling? När fick du vara till välsignelse för någon människa som du inte överhuvudtaget känner? Det är så Gud arbetar. Han säger i missionsbefallningen att om ni bara hälsar på era vänner, vad är det för speciellt med det? Du är ju hedningarna också. Men vad Gud vill med dig och ditt och mitt liv är att han ska använda oss som ljus i världen så att också människor som inte vi känner blir välsignade av honom. Och det kan endast enbart fungera om du böjer ditt liv i korset och säger Herre, Herre, jag, sänd mig. Låt mig vara till välsignelse för ditt rike. Ta du mitt lilla och gör ditt stora. Men så länge du är din egen herre och går din egen väg så kommer det inte att hända. Du kommer människor som Gud hade tänkt att du skulle välsigna med ditt liv att kanske gå förlorade. Om man nu får bli lite rakt på sak. Så du och jag hela tiden i alla fall behöver tänka på det att vi säger Gud, finns det någon människa i Vasa, i Korsholm, i Finland, i USA, var som helst som just nu har ett behov av att få hjälp av dig? Människor frågar mig och provocerar mig ibland att hur kan Gud låta människor lida och gå förlorade? Varför svarar inte han på människors böner? Och då kan jag fråga ibland, ja, men varför har vi så få kristna som är villiga att vara bönesvaret? Att låta säga att vi har i Vasa 1000 pers som längtar efter Gud, men de känner inte honom. Och så ska vi ha 1000 människor i den här staden som ska böja sig varje dag inför Gud och säga Herre, finns det någon här i Vasa som behöver mig just nu? Sänd mig! Och kanske säger det, kära vän, innan vi ber de bönerna ska vi glömma väckelse om jag nu får ärlig. Vi kan be om veckan, så ska vi säkert fortsätta göra. Men vi är ännu mer att börja hända i oss. Att Gud får regera, att han får ta det lilla från oss och bli det stora genom oss. Och då behöver du vara beredd ibland och gå på lite smala vägar och genom lite trånga portar. Så att du med ditt liv kan bli den välsignelse som Gud hade tänkt. Kanske det finns någon människa här ikväll som Gud har tänkt att det finns någon som behöver just du den här kvällen. Och vad du behöver göra då, att böja dig vid korset och säga: Herre, finns det någon som behöver mig? Använd mig. Så blir både du och den andra människan välsignade. Ska vi ta och be till Herren.